Det har nu gått 2,5 veckor sedan Ryssland attackerade Ukraina. Och förödelsen är ju redan enorm och många människor har dött. Och miljontals människor har flytt sina hem. Många har inte bara sett sina nära dödas utan också sett sina hem totalt massakrerade. Jag tror inte det går att beskriva den nöd som råder i Ukraina just nu. På så kort tid så har så mycket förändrats. Allt har förändrats för det ukrainska folket som kämpar för sin överlevnad. Och som vi hörde här i början också, så mitt i allt detta så mobiliseras goda krafter som verkligen gör allt man kan för att hjälpa. I grannländerna så strömmar människor in i Polen, in i Rumänien, in i Moldavien, i Slovakien med flera. Och det land som har tagit emot mest folk i förhållande till sin befolkningsstorlek, det är Moldavien. Moldavien som betraktas som Europas fattigaste land. Och så här står det, rapporterar TT, att det lilla grannlandet Moldavien har tagit emot ukrainska flyktingar motsvarande 10% av sin befolkning. 2/3 av de flyktingar som stannat kvar i Moldavien bor hemma hos vanliga människor helt enkelt. Det är en otrolig värme det moldaviska folket har visat när de ställer upp som frivilliga, skjutsar, ger bort mat, säger Katarina Frid, Sveriges ambassadör i Moldavien. Och det påminner mycket om det som står i andra Korinthierbrevets 8:e kapitel och 1:a vers. Så skriver Paulus så här: vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad om nåden att få vara med i hjälpen till det heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, de gav sig själva. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Och som ni hörde och såg här så är ju John och Margareta Pitik ute i de norra delarna av Rumänien där församlingar gör allt de kan och lite mer för att hjälpa människor inne i Ukraina. Och det finns ju sedan gammalt relationer mellan församlingarna på gränserna här. Många som bor i Ukrainas, i den här delen av Ukraina, har ju rumänska som modersmål och man kan liksom, det är samma kultur. Mitt i nöden och lidandet så är det en stark och varm atmosfär av kärlek. Och vi har redan då kunnat vara med tillsammans med flera församlingar i vårt nätverk och lindra den här nöden. John och Margareta kommer hem på måndag och så ska vi planera och se vad vi kan göra, hur vi kan gå vidare. Men det känns så värdefullt att få jobba med de här lokala församlingarna som öppnar upp sina kyrkor och bäddar upp 30, 40, 50 sängplatser. Gör vad de kan. Dessa härliga, ursäkta uttryckt nu, gamla rumänska babuskorna liksom med så ni vet vad, de är där och lagar mat dygnet runt liksom. De gör vad de kan. Och där får vi vara med. Och det känns som att det här är en gåva mitt i det här lidandet att få vara med och göra någonting. Och det tycker jag vi kan både var ödmjukt tacksamma för, men faktiskt också lite glada över att det finns liksom den här responsen. Och du vet ju, vi är ju bara en liten del av allt det goda som görs. Och i denna tid tänker jag att vårt förhållningssätt, det är att se saker, att be och att ge. Ingen kan göra allt. Och det finns ju mycket som vi inte kan. Det finns ju otroligt mycket som vi inte kan. Men det finns något vi kan. Och det vi kan, det är det som gör skillnaden. Och det handlar om våra hjärtan. hjärtan och det handlar om vår attityd. Och jag tänker här kan vi få vara med på olika sätt. Och jag tänker vi tar ytterligare när jag går in lite ytterligare i predikan. Och så ber vi tillsammans en bön som kommer på skärmarna här. Så vi ber. Låt oss tillsammans be för Ukraina. Himmelske fader, vi ropar till dig om ett slut på kriget. Vi ber för Ukraina att de ska få fred. Vi ber för Ukrainas folk att de ska få frid. Vi ber för din kyrka i Ukraina. Låt din församling vara ett ljus i krigets mörker. Vi ber för barnen och de utsatta. Bevara och beskydda dem. Vi ber för våra ledare och politiker att de ska få vishet och mod att göra det som är rätt. Vi ber för det ryska folket och mod att stå upp för rätt och rättfärdighet. Herre, visa din barmhärtighet och din rättfärdighet. Amen. Temat för predikan idag heter just det, ge det du har. Och vi ska slå upp en bibeltext ifrån Andra Mosebok, kapitel 4 och vers 1. Mose svarade, men om de inte tror på mig och inte lyssnar på mina ord utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom, vad har du i handen? Han svarade, en stav. Han sa det, kasta den på marken. Tror ni att det blir som det står här nu? Ja. Kasta den på marken. Och när han kastade den förvandlades den till en orm och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut handen, ta den i stjärten. Då räckte han ut handen, grep ormen och det blev åter en stav i hans hand. Alltså i en av Bibelns absolut största kallelseberättelser. Ni vet, när Gud kallar Mose att leda folket ut ur Egypten så ställer han den här frågan till Mose. Vad har du i din hand? För Mose var ju inne och argumenterade mot Gud. Liksom, han ville få Gud att förstå. Gud, du har valt fel person. Du har kallat på fel. Jag kan inte prata. Jag kan inte. De kan, alltså, det går inte. Och han höll på att argumentera med Gud. Ganska så rejält. Och det är då han liksom visade Gud allt han inte kunde, allt han inte hade. Det är då han får frågan, vad har du i din hand? Och det är som att Mose, han stannar upp i sin argumentation och tittar. I handen hade han ju det som han hade haft i sin hand kanske i 40 år. Sin stav. Som herde. För han var ju herde för sin svärfars får och jord. Så var ju den här staven, det var ett självklart arbetsredskap. Det hade man med sig jämt. Troligtvis var ju staven som en förlängning av kroppen. Liksom. Det bara, man hade den där. Jag tror inte man tänkte på att man hade staven, men man hade den. Den var där. Den var till för att samla ihop fåren. De flesta herdar hade ju också en käpp. Käppen var inte riktigt till för att samla ihop och hålla koll. Käppen var ju mer till för att slå någon som kom och hotade jorden. Ni vet, käppen och staven. Men staven var ju någonting som han alltid hade med sig. Var då han skulle ut med fåren tog han staven. Den var användbar så mycket, för så mycket. Men det var hans vardagsgrej. Det var hans måndag till fredag grej. Om du förstår vad jag menar. Det var det här som han kanske inte tänkte på den så mycket. Men han var i sitt arbete och i sitt liv helt beroende av den. Så när han får denna uppmaning att kasta den på marken så blir den förvandlad till ett orm. Och när Mose tar tag i ormen så förvandlas den till en stav igen. Och som vi läste i texten så blev Mose livrädd och flydde för sin stav, ormen, staven. Ormen, ja, det var staven, fast det var bara ormen, men det var staven. Och han kunde liksom kanske inte, alltså det var ju helt otroligt det som hände. Inte tror jag Mose kunde ana att en tid efter det så ska han lyfta sin stav över ett hav. Och när han lyfter sin stav över havet så delas hela havet. Hur coolt är inte, alltså hur mäktigt är inte det? Om Gud skulle ställa samma fråga till dig och till mig, vad har du i din hand? Vad är det som du håller på med dagligdags? Vad är ditt vardagsredskap? Vad är en självklar del i ditt liv? Som du kanske inte ens tänker på, men som är otroligt viktig för att det som du håller på med ska fungera. För ofta är det ju så att vi tänker på det vi inte har och det vi inte kan och glömmer att det är just det som vi har i handen. Det vi håller på med. Det som vi kan, det som vi har. Det är där Gud både vill och kan och kommer att kunna använda oss så att vi får vara till välsignelse. Vi kan faktiskt bara använda det vi har. Och vi kan bara ge vidare det som har blivit oss anförtrott. Ibland när vi var barn så tjatade vi på mamma. Mest på mamma. Det var inte lönt att tjata på pappa, vet inte. Han var inte hemma så mycket i och för sig. Men vi tjatade på mamma mycket. Vi ville ha glass och vi ville ha godis och vi ville ha det ena och det andra. Ni vet, ingen som känner igen sig. Föräldrar nickar. Barn säger, ja, konstigt, så där är ju inte jag. Men. Och då brukar min mamma svara så här ibland. Om jag hade haft en sjö att ösa ur, då skulle ni fått. Ganska bra. Hon hade ju ingen sjö av pengar att ösa ur, var det hon tänkte då? Eller en sjö av glass eller någonting. Nej, hon gav ju inte av det hon inte hade. Hon gav oss det hon hade och vi fick ju mer än nog, självklart. Så var det ju. Tänk om det är så att det är just det som du har i din hand. Det är det som Gud vill att du ska använda i tjänst för honom och för andra. Ta en titt på din så att säga stav. Din kompetens, dina gåvor, dina intressen. Och var beredd på att miraklet kan ske när du använder det du har och ger det du kan. En överlåten stav i tjänst för Gud kan bana en väg där ingen väg finns. Ställer jag den här. Jag fick den på mitt välkomstmöte av Magnus Jonegård. Ja. Vi slår upp andra Samuelsboken 4, vers 1-7. Nej, det är det ju inte. Andra Kungaboken är det ju. Jag lurar ju dig där nu, Sia. Du som sitter där nere och har gjort så jättebra jobb och tar fram texter. Det är Andra Kungaboken. Hur kunde det bli så fel? Vem har skrivit mitt utkast? Det är min nya dator, den är lite lurig. Så är det. En kvinna som var Andra Kungaboken 4:1-7. Kanon. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisha. Min man, din tjänare, har dött. Du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta båda mina söner till slavar. Elisha sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du hemma? Hon sa, din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han, gå och låna kärl av dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Så gick hon ifrån honom, sen hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar de fram kärlen till henne. Och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade det för gudsmannen. Han sa, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Vad ska jag göra? Sa kvinnan till profeten. Min man har dött och han lämnade ingen bra ekonomi efter sig. Och nu var det så på den här tiden att då fick man sälja sina barn som betalning. Som tur är det inte så nu. Det är vi väldigt tacksamma för. Och då frågar profeten, vad har du hemma? Vad har du i ditt hus? En flaska olja. Inte med en plastkork, men när jag skulle ta bort och fylla på den här oljan så var det en sån här träkork så gick den sönder. Så jag tog den här plastkorken. Tänk en sån här korkkork istället. Kan ni tänka det? Bra, några nickar här. Plastkork, det är inte så snyggt, men det är olja i alla fall. Där. Ja. Hon hade ett enormt behov, men hon hade bara lite olja. Hon hade ett enormt behov och hon hade ett otroligt skrämmande akut problem som hon inte kunde lösa. Men lösningen fanns inte i det som hon inte hade. Det fanns i det som hon hade. Miraklet fanns i det lilla. Gå och låna kärl, tomma kärl, inte för få. Gå till dina grannar, häll sedan olja i de här kärlen. En otrolig utmaning. Man tittar på sitt kärl. Ja, och sen så tänker man, ja, det behövs inte så många kärl för att fylla. Men så tänkte hon, jag vet inte, på något sätt så måste hon ju känt igen i profeten, här är Gud någonstans. Hon måste ju, eller så var hon tillräckligt desperat för att göra något helt galet. Så, och jag brukar tänka mig sån här typ grytor som man kokar kroppkakor eller ärtsoppa i. Liksom, i stora grytor gick hon och hämtade. Och sen så sa hon så här, nu ska vi hälla upp och fylla de här kärlen. Och så börjar hon hälla. Och det måste ha varit väldigt märkligt att hälla ur sitt lilla kärl och se hur det fyller alla de här kärlen. Och jag tror pojkarna var ju med här, varför, som man förstår. Deras ögon var stora som tefat. Vad är det som händer? Vad är det som sker? Oljan sinar inte så länge det fanns tomma kärl. Men när kärlen var slut, då tog oljan slut. Och så kunde hon sälja oljan. Och så kunde hon betala skulden. Och så kunde hon leva. Till och med, sedan kan du, alltså sälj oljan, betala skulden, sen kan du och dina söner leva av det som blir över. Men ja, miraklet fanns i det hon hade. När hon gav och gjorde det lilla, då gjorde Gud det stora. I det oansenliga. Så vad har du hemma? Vad finns i ditt hus? Vad finns i ditt liv? Det kanske bara är något väldigt lite. Men det är där undret så att säga kan ske. När du börjar hälla. När du börjar ge av det som du har fått. Och så länge som du häller så kommer oljan att flöda. Och jag tänker att det finns så väldigt många tomma kärl hos våra grannar och vänner som behöver fyllas av den olja som vi har fått. Men det räcker ju inte till mig om jag... Jo, fast det är ju det vi gör. När vi ger. Det vi ger kommer att förmeras. Det finns någonting djupt tillfredsställande i att få vara med och bidra. Att vara med och ge. Att få vara med och göra skillnad. Och jag tror att Gud har skapat oss sådana. Vi sluter upp, vi känner yes, det jag gör är betyder något. Inte som ett krav, inte som ett tvång, utan med fri vilja och med glädje. Precis som vi läste där i början i andra Korinterbrevet så säger Paulus, det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Det finns en glädje att se andra uppmuntrade av det man kan vara med och ge. När jag pratade med John i början på veckan så var han helt i gasen. För att det här, han hade fått möta redan så intressanta människor. När han kommer första kvällen till den här församlingen som han ska, där de ska hjälpa, så är det en kvinna som står och hon håller på att packa en matkasse eller vad hon gör. Så säger hon, du är Petik, säger hon. Ja, det är jag. Du predikade i Timisoara för 8-9 år sedan typ. Ja, och han har ju predikat här många gånger. Och så sa du i mötet, jag vill be för dig som behöver uppleva befrielse. Jag var en av dem som kom fram då. Sedan dess är jag frälst och tror på Jesus. Och så har de flyttat till den här orten. Det var en av de första han träffade. Vet du. Det var ju bara... Jag kan inte berätta det som John. Men alltså, ni vet. Alltså, det finns någonting som sätts i rörelse när du och jag använder vår stav och olja, när vi ger av det vi har fått. Och det är djupt tillfredsställande. Jag tror Gud har skapat oss. Det är en glädje som han unnar oss. Det är därför Jesus säger, det är saligare, det är roligare, det är bättre att ge än att ta. Och i en tuff tid så behöver vi göra, alla behöver göra det vi kan för att underlätta och hjälpa för andra. Du kan vara med. Du kan vara med och be. Du kan vara med och ge. Du kan anmäla dig som, nu talar jag Mats här nu, kommer vi igen, come on. Du kan anmäla dig som frivillig på second hand. Och så kan du på så sätt och vara med och bidra. För när du arbetar det här och plockar fram strumpor, kanske inte det är så mycket, men det kanske är kaffekoppar eller böcker eller DVD-filmer eller möbler eller, och så, som säljs. Så använde vi de pengarna för att skicka ut. Och på en dag så kunde vi tack vare detta frivilliga gemensamma arbete skicka ut 50 000 knappt via PMUs kanaler. Det är fantastiskt, det är ett mirakel. Det är, och då kanske man bara tänker, men jag kan inte så mycket. Jag kan bara bre smörgåsar. Men vet du, de där smörgåsarna gör skillnad, för att då orkar folk handla mer. Eller hur? Det är jättebra. Ja. Och du kan vara med på andra sätt. Matilda sa det, vi såg liksom, och vi har sett några söndagar här nu, att det dimper in fler och fler barn. Visst är det kul? Det är helt underbart. Och det är ju jättebra, men då kanske det behövs en hand till för att hjälpa till. Det kan vara din hand. Det kan vara ditt hjärta. Men ja, kanske inte kan så mycket. Ja, förstår vad jag menar. Kanske håller på med någonting, specialintresse, broderar eller spelar pingis eller, ja, du vet. Man kan vara med och ge av det som man kan. Du kan vara med och hjälpa till här i församlingen, allt ifrån att koka kaffe, att hälsa på folk, att välkomna människor, att se till att det är rent och snyggt där, att vi har bra bilder, att ljudet, alltså, är du med? Det är ett sätt att vara med och bidra. Och det ger tillbaka någonting tillfredsställande i ditt hjärta. Använd din stav. Häll din olja. Och jag tror att vi behöver vara offensiva och positiva i den här tiden. Vänta inte på att någon annan ska göra något för dig. Gör det för någon annan istället. Ibland har vi ju den principen, ni vet, eller har vi fått det, jag vet inte hur det är. Men jag kan möta människor som säger så här, ja, det är ingen som hälsar på mig i församlingen. Och då brukar jag tänka, ja, Hälsar du på någon? Nej, men man förväntar sig att någon ska göra något för mig som jag inte är beredd att göra själv. Det är bakvänt tänk. Ta själv ett initiativ. Jag blir aldrig hembjuden till någon. När bjöd du hem någon? Jag tror vi behöver vända tänket. Att vara offensiva och positiva. Att hjälpa till, att liksom se vad kan jag göra? Jag kanske bara har ett lite saft och ett paket kex. Räcker långt. Kex, säger jag egentligen. Det kan man ju diskutera. Det hjälper långt. Vänta inte på att någon ska... Det är ingen som ber för mig. Det är ingen som ber för mig. Vem ber du för? Vilka står på din bönelista? Vilka står du i tro för och ber för? Ta ett initiativ. Var positiv. Ge utan tanke på att få tillbaka. Tjäna Herren och gör det med glädje. I en tid av mörker och svårigheter måste vi fortsätta att leva. Att tända ljus. Att vara hopp. Att göra något litet för någon annan. Det är inte tid liksom att kura ihop sig. Jag kan nästan gömma mig så lite när jag är bakom denna. Hej. Det är inte tid att kura ihop sig och gömma sig. Det är tid att säga hej. Här är vi. Kan vi göra någonting för dig? Kan jag göra någonting för dig? Kan jag vara till tjänst? Det är tid. Det är den tiden vi går in i. Och det finns kraft, inspiration, tro, hopp och mod hos Jesus. Jesus, du säger att jag är svag. Jag har bara en flaska olja. Det är allt jag har. Jag har bara min gamla knöggliga stav. Ja, det är lugnt, jag vet. Det är där vi börjar. Kom, kom. Följ mig på ett äventyr. Några bibelord till slut. Bara citerar kort. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt därmed. Låt inte det onda segra över dig, utan besegra det onda med det goda. Och slutligen, gråt inte, för lejonet av Judas stam, Jesus Kristus, Davids rotskott, han har segrat. Nu ber vi tillsammans. Tack Herre för att du vill använda både vår stav och vår lilla oljeflaska. Det vi har i våra liv. Av erfarenheter. Gud, av talanger, av kunskap, av gåvor Herre. Jag tackar dig för att vi får komma till dig. Och så får vi säga Herre, hjälp oss att tjäna dig. Och jag tackar dig för glädjen i att få vara med. Och förändra sammanhang, förändra olika saker. Var med oss in i en generation som kommer. Vara med och bidra till den tid som vi lever i just nu. Tack att du räknar med oss. Tack att du räknar med oss. Och tack Herre för att detta enkla som vi är och som vi har kan du göra mirakel av. Herre, ibland ser vi det inte. Ibland tycker vi bara att vi håller på. Men vi gör det Gud, därför att vi älskar dig Herre. Välsigna oss var och en i den här tiden. Att tända ljus, att vara hoppets förmedlare. Att vara dina tjänare Jesus. Ge oss kraft var och en Herre. I Jesu namn. Amen.